mål! Matchen blir ju 1-0 för Sverige! Bakom buren, gör mål köksväljen! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Peter Forsberg gör ett grönt mål!
Välkomna till Hockeystudions podd, och vi har den stora glädjen att meddela att vi har ett nyförvärv i vårt poddrum. Emil K. Välkommen.
Emil Karlsson Lagnelius.
Precis.
Väldigt svårt att
de här dubbelnamnen blir man ju smått galen på i alla fall. Men det är oerhört kul att ha det här. Och kanske inte alla våra poddläsare eller lyssnare har kanske inte koll på det, men vad gör du på Sportbladet?
Jag är redaktör för Sportbladet Plus, det vill säga det vi låser in, men jag är extremt hockeyintresserad och brinner framförallt för hockeyallsvenskan.
Och jag vet att du har ganska starka åsikter också om det som sker lite utanför isen, det vill säga liksom situationsrum, mediebojkotter, uttalanden om saker och ting. Det är därför du, som vi har förmånen att ha dig med oss idag.
Jag blir inkvoterad på det. Ja, men det var bra. Mm.
Och så har vi Abis med oss också. Kul att ha det här.
Ja, det är alltid lika roligt att vara här, Thomas.
Men hör ni pojkar, vilken fantastisk start det har blivit på det här slutspelet och kvalspelet med Västerviks debakel häromdagen. Vi har Petter Larsson Nilssons utbrott, kan vi kalla det för då. Och vi har Wikegårds tankar om situationsrummet och situationsrummets chef då. Häftigt, eller är det här inte bra, Emil?
Det här är väl hur bra som helst. Det är väl det här som är slutspel.
Hockey, känslor är hockey. Vi startar med att prata om Petter Lasu Nilsson. Han drog till så rejält i intervjun med Simon att han skulle kunna mörda i det här tillfället. Varför brinner det till så oerhört mycket på honom?
Ja, jag tror nog så här att jag vet att våran kollega Johan Håkansson var lite inne på det där. Jag är beredd att hålla med honom där. Alltså Luleå är inte någon klubb i balans den här säsongen. Det har varit väldigt mycket konstiga saker där, och jag tror att någonstans att det här är ett utlopp för den här frustrationen och det här missnöjet med att liksom inte klubben går i takt och att det inte är någonting som fungerar. Det tror jag spelar in i det här. Det är ju liksom, det här var ju det slutgiltiga slutpunkten på en fiaskosäsong della grande för Luleå, och det tror jag mycket av den här frustrationen som har byggts upp under säsongen kom ut genom Petter Larsson Nilssons mun där.
Men Emil, är det här bra för hockeyn eller dåligt för hockeyn?
Bra eller dåligt, det är väl mer att hockey är känslor liksom, och om vi går tillbaks några år, idag sitter man på en förfest och kollar YouTube och kollar liksom Foppas utbrott eller Pelledins utbrott. Jag menar, varje dag vi kommer in på jobbet och säger man, men Salo. Nu säger man, lägg ner hela verksamheten. Alltså det, nu är det så nära i tiden, men jag menar, låt det gå en stund. Det här är ju, kanske om det inte händer en massa oerhört mycket fler saker, men alltså det här är ju någonting man kommer komma ihåg från 2017 års slutspel, och man kommer tycka i framtiden att det var ganska kul och befriande att få höra det från en tränare. För att jag tror att i framtiden så kommer det bli, folk kommer bli så himla så här, vad får jag säga, vad får jag inte säga? Men sen om det är bra eller då, jag kan väl känna med Petter Larsson Nilsson att det här hade väl kanske suttit bättre om de hade haft en match kvar, så att säga. Sätta press på domare. Nu luktar det ju lite dåligt, eller stinker lite så här, dålig förlorar loser mentalitet va. Men just det här att bara få ut lopp, för jag älskar ju att se det här, och jag menar, Simor älskar ju det här innerst inne. Mm. Sen kommer man hyckla här och säga att vi försökte stoppa honom. Det är väl bästa reklamen att få lite hype kring det här. Hur ofta sitter man inte bara där och lyssnar på ingenting? Mm. De säger in med pucken på mål, åka med skridskor. Snark. Mm.
Ja. Jo, jag håller med dig. Jag har ju själv varit i många intervjusituationer och man vill ju ha känslor. Det som är svårt är ju där när det går över gränsen, för då hinner man ju inte riktigt. Ja, det är just det. Och det man ska veta också att Petter var ju den första som blev intervjuad efter matchen. Givetvis är det taktik. Man tar ju inte en vinnande coach, för att då vet man om att det blir inte så mycket. Det. Här tar de en förlorande coach som är förmodligen besviken, och sen blir det liksom raketcitat då.
Ja, raketcitat, och jag älskar ju liksom det här att han går igång av sin egen puls liksom. Men det är just domare som är väldigt utsatta. Det är ju också lite olyckligt. Det hade kanske varit roligare om det hade varit liksom motståndartränare eller, alltså, förstår vad jag menar, liksom att nu sparkar man ju lite neråt på ett sätt. Mm. Liksom.
Men är inte lite latcho då? Då ska han blir alltså straffad för någonting som han säger, som vi i media nästan på något sätt vill att han ska säga. Och då kliver SHL in och säger nej, Ajabaja, det får du inte göra. Nu sätter vi duct tape på din mun här och ser till så att du inte får prata om mer.
Ja, men jag känner så här lite grann. Alltså, ska man rasa så får man ju fan göra det med lite stil, kan jag tycka. Jag tycker det han vräker ur sig. Alltså idrotten och ishockeyn pratar man vill vara en kraft i samhället, man vill liksom vara förebilder, man vill vara, alltså då får man välja, antingen får man gå den vägen och vara det, eller också får man vara kvar på liksom det här grottstadiet liksom, och då får det vara okej liksom att man bräker ut så att man vill mörda och liksom, och sen står man dagen efter och gråter liksom. Alltså jag tycker båda de här två grejerna från hans sida, jag hittar inte jättemycket respekt i det, om jag ska vara helt ärlig. För min del så är det ett big no liksom. Jag känner att utbrottet är helt osmakligt, kan jag tycka. Gärna tjänster, absolut, men viss stil måste vi ju ha om nu idrotten ska vara den här samlande kraften och man ska vara ett föredöme och det här. Och sen, jag tycker det är konstigt där också dagen efter, när man helt plötsligt står med mördarblick kvällen innan och sen sitter och gråter dagen efter. För mig känns det lite konstlat.
Jag blir nog mer upprörd över den här ursäkten som jag gissar. Det här är ju bara en gissning, men jag kan tänka mig att det är presschefer och
det är stallorder på det där.
Det skulle jag,
att han ska gråta.
Nej, gråta vet du fan, men men just den här, det kom väl ett citat redan på kvällen där, att jag ber om ursäkt om jag har skadat Luleå Hockey och allting sånt där. Det är ju, känns ju ganska tillrättalagt, ska jag säga.
Och nu ska Petter Lasu Nilsson sluta igen med att träna det. Tror att vi får se honom igen i ett bås, eller tror att han är bränd lite av media faktiskt?
Jag tror att när krutröken har lagt sig så står han 3 år i båset med Thomas Berglund där. Det är vad jag tror.
Vi får väl se. Det var ju en snarlik händelse igår där Niklas Wikegård, expert på Simor, gick ut också och pratade om hans syn på Christel Erking, chef för situationsrummet. Och även där så blev det ganska kraftfulla citat från herr Wikegård. Får man inte kritisera situationsrummet?
Jo, det är klart man får. Jag menar, Wikegård har en roll som expert, och anställer du Wikegård så vet du exakt vad du får. Du vill ha skarpa åsikter, du vill ha den här typen av uttalanden till viss del. Sen har han även sina analyser om spelet hockey och sådana saker, men för mig är det fullständigt befängt att man ska utreda honom för det här. Jag vet inte, vad är nästa steg då? Ska de utreda mig eller dig, Thomas, för att vi skriver något personligt angrepp på någon spelare som har varit dålig, eller vad är liksom frågan om? Ska Aftonbladet utreda oss för att vi har kritiserat en spelare eller en domare eller ett domarrum eller ett situationsrum? För mig är det ju, jag fattar ingenting.
Ja, lite tråkigt att jag håller med här då, men det är just det. Jag hittade ju en artikel här från 2008 då, där Wikegård redan då sågade Lärking. Men det som är intressant i det är ju ett mastodont tillägg här med liksom ett axplock av Wikegårds sågningar. Det är ju inte så första gången han sågade direkt, och han har ju sågat ganska hårt där. Det var ju Linus Omark som hade käkat för mycket marshmallows och allt vad det var liksom.
Robert Nilsson fick sin känga också.
Ja, precis. Och folk har varit feta och lata och otränade och allt möjligt. Så att om nu Simon eller TV4 har anställt Wikegård, så vet de ju vad de får. Och precis som jag säger, det här hyckleriet med Petter Larsson Nilsson, de sitter ju alla tv-cheferna när han säger det och bara yes, äntligen händer det någonting. Och sen så är det ett hyckleri att man måste fördöma då.
Men måste vi inte skydda situationsrummet och domarna på något sätt? Hur ska vi kunna få en ny rekrytering av unga domare när de blir totalt sågade så här som de blir av både vår vän Petter och Wikegård?
Jo, men det kanske är dags att det blir en förändring i situationsrummet. Det finns ju en anledning till att kritiken är så stark naturligtvis. Att det kanske inte är rätt person som sitter där. Det kanske också måste vara överens om.
Och hur vill du ha det? Hur vill du att svensk hockey och SHL ska funka, om vi bortser från hockeyallsvenskan? Vilken makt ska ett rum i Stockholm ha på resultaten av matcherna?
Ja, jag är av den åsikten att jag tycker att vi måste släppa tillbaks stor del av makten till domarna på isen. För jag har varit positiv till det här med situationsrum och jag tyckte att det var bra, men jag tycker inte längre att det har gått i rätt riktning. Utan jag tycker att det är alldeles för mycket situationer som bedöms därifrån och alldeles för lite beslut som tas på isen. Domarna har ju gått från att vara de här matchledarna som bestämmer till att vara nickedockor som står där nere och får direktiv om vad de ska döma och inte döma. Så att där någonstans så tycker jag att vi måste få tillbaka det till domarna. Men det där är ju en komplicerad fråga. Det handlar ju till stor del om oss journalister. Ska vi hålla på och älta de här situationerna som domarna gör fel gång på gång på gång, så kommer ju deras situation också bli ohållbar på isen där. Och samma med de här Simor-sändningarna där man också vevar situationerna gång på gång på gång, eller på mediakuben i arenan. Så där måste nog hela hockeyfamiljen ta ett beslut hur vi vill ha det. Ska vi liksom låta domarna döma på isen och även acceptera misstag i större omfattning än vad vi gör idag? Eller ska vi ha det som vi har det nu, där allt ska vara med millimeter rättvisa, men där vi får ett ganska styltig produkt på isen?
Vi får ganska långa avbrott ibland också som hackar upp matcherna. Ja. Rätt bra.
Jag har ju varit runt lite senaste veckan här. Jag har kollat matcher i Nobelhallen, jag har kollat matcher i Smidigrav och jag var i Västervik häromdagen då. För det första så är om det finns en mediakub eller jumbotron så ser man knappt bilderna på vad som sker. Men det blir inget tjafs. Man, det är mål att ha, inte mål att ha, bortdömt. Att ha en tackling, att ha en tackling, att ha inte så mycket strul och så vidare. SHL är ju, och det är ju på gott och ont, då har du kanske 12 HD-kameror som ser varenda centimeter på isen. Om man har möjlighet att klippa ut det här som sker och visa det på en typ av jumbotron som man har i Skellefteå som är stor som en 4 på Östermalm. Det här ger ju att eller gör ju att domarna ut på isen, ja, missar de någonting, då blir de tokstraffade.
Ja, jag håller helt med, och vi är ute och tittar mycket internationellt, Thomas, också. Där har man ju ingen, där kan man ju inte, där tar man, finns ingen möjlighet att ringa på spelare i målområdet internationellt, och det funkar ju hur bra som helst, tycker jag. Och det som du är inne på, en repris max i arenorna. Och
nej, det gäller man måste väl visa mer, men är det inte också att vill vi ha en perfekt hockeymatch? Eller vill vi ha det som det var för 15 år sedan? När det är okej, okay, domarna har dömt så, okej, okay, nu går vi vidare.
Alltså det, jag vill bara flika in det. Det är inte lite problem också att man ändrar ju reglerna från år till år. Så att jag menar, folk, alltså, personer som sitter på arenan vet ju inte riktigt vad som gäller. Till exempel det här med målgården och så här. Man kanske var på en hockeymatch för 2 år sedan. Ja, men man är inte riktigt med på vad som är rätt och fel. Alltså, man får ju aldrig en förklaring som varken... Nej. Som tv-tittare får du ju förklaring varför de dömde bort, men den informationen nås ju inte ute i arenan på något sätt.
Nej, måste man veta allting hela tiden. Jag tänker på det här när vi är ute på VM och allting. Måste publiken veta någonting? Då sätter vi inte mål och sen så kör man därifrån.
Jag tycker att de som är arenan ska ha samma service som de framför tv-soffan.
Ja, jag håller med Ros där faktiskt. Jag kan,
annars blir det värdelöst att gå och se matchen. Jobbet,
men det här,
men det, min fråga är igen, jag vet inte om jag riktigt får svar på det här. Vill vi ha en perfekt hockeymatch? Vill vi ha det? Vill vi ha en perfekt hockeymatch?
Nej.
För du vet att nu har det gått från, för några år sedan så var det snack om, och det här är ord som folk inte har aning om förut. För några år sedan var det snack om kombinat. Alltså det vill säga ett skydd på målvakten. Ingen visste vad det var för något. Sen lärde vi våra läsare och lyssnare och tittare att kombinat måste ha vissa mått, annars är det otillåtet. Sen kom slowfoot. Ingen aning om vad det var för någonting. Det var alltså en typ av bensvep då som blev ett modeord. Och nu har vi alltså goaltender interference som är någon typ av modeord just nu. Och nu är man livsfarlig för att någon jäkel ska vara inne med en skridsko, eller som Wikegård sa, andas lite på domaren eller på målvakten då, och så blir det avblåst. Jag vet inte, var hamnade fokusen på sporten? Var hamnade fokusen på det fina målet? Ja, eller den här fina
finten?
Ja, men
det fokuseras på det också. Nu låter det som de här tråkiga som säger att vi bara skriver negativa artiklar, och så skriver 80% positivt och 20% negativt, men man uppmärksammar bara det positiva. Eller bara det som vi skriver negativt, fast vi egentligen skriver mer positivt. Alltså, jag tycker liksom att jag är av den anledningen att måste man veva de här 10 repriserna? Måste man göra det?
Menar du i arenan eller menar du i tv-soffan?
I tv-soffan. Måste vi göra det? Kan vi inte köra en repris och så går vi vidare eftersom domarna har dömt? Måste det vara millimeter rättvisa då? Det är det jag inte tycker.
Nej, fast millimeter. Man vill väl ändå som tittare. Jag vill i alla fall
veta. Då blir du bara förbannad. Om det nu är fel, för du kan alltid hitta något fel i någon situation. Du kan alltid hitta en litet frö till att det kanske borde ha varit bortom, för han var där och touchade i det. Måste vi ha det så då?
Ja, jag vill ju helst att det blir rätt då.
Ja, men då är du för millimeterrättvis, och det är där vi är idag. Det är där vi är idag, för tittar man på de här situationerna,
man får välja situationerna vilka man, men jag menar, ett mål är väl ganska avgörande i en hockeymatch. Det kan väl jag tycka är...
Ja, men som man sa förr, det jämnar ju ut sig över en lång säsong. Det blir,
och det kan ju också
vara,
målet kanske var godkänt, men sen kan det vara en icing innan målet som man slår bort eller dömer för.
Ja.
Och så blev det mål här. Exempelvis så har den här händelsen då i Karlstad på onsdagskvällen, när Reideborn blev slashad när han hade pucken i plockhandsken. I alla fall man kan tycka att det var så. Och slutade med att en back i Djurgården, Urbom, blev förbannad på Alexander Johansson och gav honom en hörvel, och så blev han utvisad och så gjorde Färjestad mål. Du förstår vad jag menar? Man kan liksom bygga vidare här. Var går gränsen för en perfekt hockeymatch? Jag tycker att vi kan inte ha det så här, för det blir mycket, för mycket tugg och för mycket fokus på det i alla fall. Ja.
Vi är helt överens där, Thomas. Jag håller helt med dig.
Alltså jag tycker ju, som jag sa, ett avgörande situation som där det handlar om mål, att sitta och hålla på och kolla på enskilda utvisningar eller icingar. Nej, det är klart.
Kolla om pucken inne. That's it, tycker jag. Liksom.
Vilken är världens bästa hockeyliga, Emil?
Hockeyallsvenskan.
Ja, men det är bra. Vi kan ta hockeyallsvenskan. Är det så här mycket fokus på interferens eller offside i målgården där?
Nej, där har du ju...
NHL, det var dit jag tror du skulle svara NHL. De hade den här regeln för några år sedan, att man skulle kolla vad som hände i målgården. De har tagit bort det.
Ja, men jag ser knappt någon NHL. Jag bryr mig liksom om själva, du vet, alltså, jag är lite primitiv på det där, liksom att jag gillar ju känslorna, alltså på ett annat sätt. Alltså det ska vara mer genuint. Så
att men blir det mer genuint med det som kablas ut nu med Petter Lasu och Wikegård och situationsrummet? Eller blir det mer genuint om vi har fokus på matcherna?
Ja, fast det... Alltså, nu snackar vi ju, eftersom slutspel är väl då alla varvar upp, och precis som liksom spelare varvar upp, så varvar väl Lasu. Nu varvar han ju upp lite sent eftersom de åkte ur, men jag kan tänka mig att Wikegård är väl slutspelsladdad nu också. Så att det är väl ett paket. Jag vill ju ha liksom, det ska vara hettare, det ska vara... Det ska ju vara lite, det ska ju inte vara serielugnt. Det är väl det som är själva
effekten av allt det här. Det tror jag att alla kommer knipa igen resten av
det. Ja, exakt, det är det som är tråkigt.
Ingen tränare kommer våga säga någonting. Wikegård kanske också kommer dra i handbromsen, inte våga tycka till.
Så har ju egentligen Wikegård utvecklats. Om man tittar för några år sedan, det var ju till och med så, om vi går tillbaks då, att Viasat fick ju väldigt mycket beröm för sina hockeyallsvenska sändningar, därför att spelarna älskar dem, du vet, man tyckte att de kom in i omklädningsrum och bla bla bla, och de blev hej och du och tjena, allting sånt.
Medan man byggde produkten ihop.
Byggde produkten, precis, medan Wikegård då satt ju i Simor och tog såga, och till slut så insåg väl de att, ja men, vi är ju högsta ligan SHL, och allt vi tar upp är bara negativt, och sen har ju liksom Wikegård vänt på det här, och han är ju jättepositiv idag, har varit, men så ibland då, som nu då, så kanske han bara fick nog att tröttna och nu.
Sen har han ju en poäng. Han har ju en poäng också.
Ja, en poäng.
Hur intressant är det med situationsrummet? Alltså hur och sköter de sina kort korrekt? Det är ju det han kritiserar egentligen då. Sen gick han väl kanske lite över gränsen gällande Lärkings utstrålning i TV, och det kan man väl hålla sig borta ifrån dem. Men just intressant är ju, hur bra är det att situationsrummet avgör så mycket händelser? De avgör ju faktiskt vad SM-guldet landar någonstans.
Ja, jag vill bara flika in där till exempel. Det var intressant som Sanni sa igår där. För de hade ju mygga då, Simor, på Leffe Karlsson, FBK-tränaren. Och då säger ju Sanni, som har haft honom som tränare, att ja, nu är han ju lite polerad eftersom han har mygga på sig. Mm. Så här hade han inte låtit annars. Och då är vi ju en fara. Ska liksom, hur nära ska vi vara för att inte påverka själva, ja, om folk börjar ändra på sig för att
Ja, det är bra att man testar nya grepp, tycker jag, som domarkameror och så vidare. Men
sen måste jag ju bara ta upp det där, att det finns ju ett spann emellan att bara säga att vi ska ha mycket trafik på mål, och det är Petter Lasu och Nilsson gör. För nu vill man vända till att bara för att man är kritisk mot det Petter Lasu och Nilsson har sagt, då innebär det att man inte vill ha några känslor i sporten. Och jag menar, har vi inte bättre fantasi än att vi kan hitta sätt att visa känslor på än det Petter Lasu och Nilsson gör, då blir jag ju orolig på allvar. Utan jättegärna känslor. Jag är jättemycket för att det ska vara känslor. Men lite jävla stil och etikett måste det ändå vara, tycker jag.
Jag håller med dig också. Det var någon, jag läste en oerhört intressant blogg igår, när någon hade översatt det Nilsson sa, pass till vad man kallar för korrekt hockeysvenska. Och det han säger då, det är ju då situationsrummet, ja, hur har det funkat under den här säsongen? Och han, det är också någon regeltolkning som han har synpunkter på. Det är väl många som kan ha det. Men ni ska veta också, vem är det som har bestämt att vi ska ha situationsrum? Och vem är det som har bestämt att vi ska ha player safety? Det vill säga, nuddar man huvudet? Ja,
det är klubbarna själva.
Ja, det är klubbarna själva som har satt upp det här, de här riktlinjerna vill vi ha, som är bäst för svensk hockey.
Så
det är egentligen Färjestad, Brynäs, Luleå, Djurgården, Leksand, ja, alla klubb. Det är de som man ska ha kritik mot. Inte mot Lärking egentligen, för han följer ju bara dem. Den bok eller det mejlen har fått, så här ska du jobba.
Och många gånger kommer ju det här också på grund av sitt eget misslyckande. Och det är helt fantastiskt med den här historien. Hur mycket kritik har Luleå spelare fått för den här misslyckade säsongen efter den matchen? Hur mycket fokus hamnade på liksom lagets prestation och klubbens prestation och allting. Ingenting.
Han tog en förlagare kan man säga. Loss.
Ja, det kan man lugnt säga. För att det har ju verkligen hamnat helt i skymundan hur
Ja, men och en annan sak i det här var ju liksom den samma kväll där så ramar ju liksom Djurgårdens fans in den matchen helt fantastiskt, men det hamnar ju också helt i skymundan efter hans utbrott liksom. Det var ju ingen som brydde sig om.
Nej, så är det ju, men nu var det ju så starka ord så att det gick ju inte. Alla som såg det här, och speciellt de som inte är i hockeyfamiljen, undrade ju vad är det här för person.
Är du i hockeyfamiljen som Petter Rönnqvist känner?
Jag tycker att jag är det i alla fall. Så jag förstår ju varför han säger så här. Jag förstår varför han är arg. Jag förstår att han i det läget, han har precis lämnat båset. De har åkt ut i en åttondelsfinal med uddamålet. Ett sent Malmö-mål också. Det fanns många ingredienser. Och direkt in i studion. Direkt en tv-kamera på honom. Oj, oj, oj. Hur svårt det är att varva ner då. Sen ska han väl kanske...
Men det är väl då de bästa intervjuerna blir.
Ja, absolut. Vi ska inte bara diskutera sånt som sker utanför isen och i olika citat i olika mediekanaler.
Ska jag gå nu?
Vi ska fokusera på det som sker på isen. Och Emil, vår nästa matchserie är ju du ytterst intresserad av. Jag pratar om Karlskoga mot AIK i... Ja, vad är korrekta formuleringen på den serien egentligen?
Det är ju... Jag orkar knappt.
Direkt kval till, nej, förlåt, det är ju nästa steg.
Exakt, det är väl kval till direkt kval till SHL.
Vi ska ta upp Svehockey här, för det är lite roligt faktiskt. Och någon som skrev på sociala medier att hon också satt och försökte förklara för sin fru hur man...
Ja, jag har försökt förklara för min fru.
Ja, det var du kanske, med Emil. Ja. Hur du försökte förklara för din fru hur man tar sig till SHL.
Är vi fortfarande kvar i Meka Hockey Race, förresten?
Bra fråga. Ja, är vi det? Jag vet inte. Men
det som sker alltså mellan Karlskoga och Mora är alltså direkt kval, playoff inför direkt kval till SHL.
Ja, det känns ju...
Karlskoga AIK, ja.
Känns ju rimligt. Mm. Ja.
Och det är alltså bäst av tre matcher. Först till två segrar går vidare och får möta Rögle i bäst av sju matcher om en plats i SHL 2017-18. Och hur ser du på den här matchserien?
Nu är det väl ingen hemlighet att jag hyser viss sympati för Bika Skogar då, eller Buffers. men det luktar väl lite som Leksand i fjol där, att man har ju, vinner man den här slutspelserien, det är också ett jävla namn, som AIK gjorde och som Leksand gjorde i fjol då, så har man ju en boost liksom. Man har vunnit den här serien, kommer liksom jäkligt laddade till den här, och alltså man har ju allting att vinna egentligen, medan då Karlskoga i det här fallet har förlorat den här hockeyallsvenska finalen mot Mora, och det psykologiskt så tror jag inte att det är någon fördel för Karlskoga i det här, och det säger jag inte bara för att jag hyser viss sympati för dem.
Nej, och jag håller väl med dig att det är tufft att komma. Nu torskade de inte bara mot Mora, utan blev faktiskt utspelade. 0-3 matcher, jag såg två matcherna. Och att första matchen var så jämn i Nobelhallen är ju jättemärkligt, för Mora var ju så mycket bättre. Ja. Sen var det ganska stora siffror uppe i Smidigrav där i första hemmamatchen. Mm. Men Mora visade verkligen att de är bästa laget utanför SHL.
Ja.
Och den allsvenska finalen känns ju som att det är riktigt nitlott om man förlorar den. För det var väl lika för två år sedan där med Västerås. Vi hade väl Tingsryd förra året, va? Och sen har vi ju Bofors nu då, som ingen kanske tror kommer att gå dit. Och det sätter ju också det här på sitt spel. Ska vi ha en allsvensk final? Det är väl fullständigt vansinnigt att de två lagen ska mötas egentligen.
Det handlar ju om att få många matcher, många sålda biljetter och intäkter till lagen.
Men jag kan tycka att ettan kan vara klar direkt, och sen får tvåan hellre ingå i den här slutspelserien i så fall och spela om den här platsen nu som AIK.
Har Karlskoga och AIK någon chans mot Rögle?
Nej, säger jag.
Karlskoga tror jag är chanslös mot Rögle. AIK möjligtvis med det här stödet på Hovet, att de kan knycka några matcher där. Men normalt sett så är ju Rögle nummer större än båda de lagen. Men igen, något av lagen chanser är det AIK.
Men jag har inte varit imponerad av AIKs spel nu de sista matcherna faktiskt.
Nej, men nu kan de ju ändå ha på något sätt, på någonting har släppt. Ja. Nu har de i alla fall bevisat för sina supporter att den här säsongen var helt okej ändå.
Ja. Ja, absolut.
Det är ändå också de två lagen som åkte ur nu senaste två åren. Modo för ett år sedan, Leksand för två år sedan. De mötte just det här laget som kom lite under från Malmö för två år sedan, och så då Leksands resa från i fjol. Så jag tror att det är en liten
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En nitlott att komma på plats 13 i SHL.
Och så är det.
Ja, vi får väl se hur det går i alla fall. Det är bäst av tre matcher där. Match i Karlskoga på torsdagskvällen. Sen går det vidare med matcher lördag, Hovet och en eventuell tredje match på måndag i Nobelhallen. Ska du dit festen då? Åker du på varje matcher?
Nej, inte på alla matcher. Men jag ska ju till Hovet på lördag och eventuellt tredje, så blir det en förhandlingsfråga här. Men jag ska nog dit på måndag.
Det är lite intressant, för din fru måste ju tro att du hittar på allting, att det är så många olika matcher bara för att komma hemifrån och slippa vara barnvakt.
Jo, det har väl nämnts.
Sitt gärna kvar igen, men vi ska prata om SM-slutspelet. Vi har redan diskuterat två kvartar, det gjorde vi förra poddprogrammen, men vi har två nya kvartar, eller två kvartar som blev klara när åttondelsfinalerna slutfördes. Vi har Växjö som tar sig an Malmö i bäst av sju matcher även det. Och vi har HV71 som möter Färjestad. Och Abris, vad är dina tankar om Växjö mot Malmö?
Mina tankar runt det är att Växjö är stor favorit i den matchserien. Sen har de haft ett uppehåll nu medan Malmö har spelat. Så att det gäller väl att de hittar rätt in i den här serien från början nu. Men det jag har lärt mig av Växjö som ett slutspelslag är att de är otroligt effektiva och duktiga på att manövrera ut sina motståndare. Så jag skulle bli otroligt förvånad om Malmö vinner fyra matcher mot Växjö.
Vad säger Emil?
Växjö-Malmö är faktiskt ingen match som attraherar mig speciellt mycket.
Och jag känner exakt samma sak där. Den matchserien vill jag nog inte bevaka. Nej. För jag tror att det kan bli 4-0 och ingen...
Framförallt inte som det Färjestad HV samtidigt. För de spelar väl samma dag där, va? Eller? Det gör de, va?
Ja, det stämmer bra det.
Så jag går hellre på den. Med all historik som finns mellan de lagen.
Men tror du Malmö har någon chans då?
Men det, nu har inte jag sett superduper mycket om Malmö, men det jag har sett så känns det som ett slutspelslag faktiskt, just med jäkligt bra målvakt och lite så här. Men de har ju lite spetsspelare. Roxani har ju liksom, kan göra mål, och så har du ju Alvarez nu som klev fram då som mot Luleå där också. Så att jag vet inte, men det känns ändå Växjö var så jäkla överlägsna det jag har sett.
Jag tror att Växjö vinner med 4-0. Vad tror du, Abris?
Och jag tippar 4-1, så jag får väl säga 4-1.
4-1 låter.
Jag tror inte att det blir 4-0, det tror jag inte. Jag tror det närmare 4-2 än 4-0, om nu vi utgår från mitt 4-1-tips.
För du tror att Växjö inte riktigt liksom orkar tagga igång direkt, att första matchen kan de vara lite sega i?
Ja, men jag tror att de kommer att få kämpa på lite grann i början. Malmö är ju inget, alltså Malmö är ett ganska effektivt lag. De har grymma spelvändningar, bra målvakt, hittat ett lugn och stabilitet där nere som är imponerande och som inte riktigt förknippar med Malmö.
Sedan, och jag håller med er, den här kvartsfinalen vi ska prata om nu, den kittlar mig mycket mer än Växjö mot Malmö. HV71 mot Färjestad. Under några gånger i Elitseriens historia eller SHLs historia som de här har mött. Och jag vet inte hur många klassiska matcher jag har sett mellan de här storklubbarna. Vi har ju Björn Melin, kommer ihåg när han dribblade på...
Du får inte göra en dragning på offensiv.
Nej, och sen var Rickard Wallin som petade in målet där.
Ja, Höglund kvitterade och Wallin gjorde mål.
Ja. Helt, och sen har du ju alla Stefan Lee-matcher mot Färjestad. Han har ju varit enorm några matcher där. Så då, hur mycket som helst där.
Nollan fyra gånger. Då.
Ja, precis. Och 2004.
Ja, det var väl... Ja, just det. Jag jobbade på Värmlands Folkblad då. Då vi hade fixat 32-sidig bilaga, vill bara säga det. Och Fredrik Olausson förstörde det. Han gjorde 1-0 matchens enda mål. Kallades för Judas där.
Varför förstörde? Jaha, du menar att han hade rötter i Karlstad och så gjorde han mål för HV71?
Ja, han var väl klar för Färjestad och sen så stack han väl till NHL och sånt där. Och sen kom han tillbaka och valde HV. Mm. Jag är korrekt på det.
Det var en hel del bittra ord där.
Och sen blev han ju tränare av HV71 också.
Ja, precis. Men då klacken stod ju och skrek Judas då i alla fall, och så gjorde han ju matchens enda mål då och tog serien till Jönköping, och där vann de ju överlägset om det inte var 5-0. Och så.
Men varför är HV71 och Färjestad ett stormöte? Varför har det blivit så mycket känsla mellan klubbarna?
Ja, men det är ju, dels är det inte jättelångt emellan mellan städerna.
Fast det är svårt att ta sig mellan städerna.
Det är svårt att ta sig.
Jag har försökt åka tåg mellan de städerna.
Nej, det
är, då måste du nästan gått 4 år tekniskt för att klara av att boka en sån biljett.
Nej, men sen har de ju varit så otroligt framgångsrika. Om vi tittar på de sista 20-25 åren så har de varit så otroligt framgångsrika båda klubbarna och varit inblandade i så många slutspel och allt det där. Så att det är klart att det har byggts upp en rivalitet den vägen mellan de här klubbarna. Så det är väl inget konstigt i det. Vi pratade om The Big Four där under många år med Linköping, Färjestad, HV och Frölunda. Att de i princip skulle ta över svensk hockey och inget annat lag skulle vinna. Så det var ju en sån era innan Skellefteå kom in och rörde om allting.
Och Växjö.
Och Växjö också, de kom in de sista åren, ja.
Lite statistik då. HV har ju 3-1 i matcher mot Färjestad. Och det här är en oerhört svår fråga för er att svara på eftersom jag har googlat fram det här med stor precision och lagt ner mycket jobb. Vem är bästa poängplockare i HV71 mot Färjestad den här säsongen? Ta ni den så ska ni få valfri munk här nere på 7-11.
Ja, det lär inte vara Simon Önerud då, eller, för det är väl ett lite självklart namn. Jag tippar på honom, men det är det inte.
Det är en spelare som har fått beskedet att han inte får nytt kontrakt till HV71.
Adam Almqvist.
Precis, han har 4 stycken poäng mot Färjestad. Sånt här statistik, är det bara dravel eller har du någon vikt för matchserien?
Jag säger nej. Alltså, det känns ofta man tittar så här innan, ja men de har spelat 4 matcher, ja de har vunnit alla, eller det är 2-2. Det brukar oftast inte spela någon roll om det är så jämna lag som det.
Ja. Var det förra året, alltså, eller var det 2 år sedan när de målade upp, det var Derek Ryan-året där med Örebro när de hade inte de fantastiska statistik på Växjö eller vad det var någonting.
Och sen vart det 0-4 eller 1-4, precis. Derek Ryan gjorde inte en poäng där.
Nej, precis. Nej, jag tror inte ett dugg på det där. Snarare tvärtom, att man kanske istället hittar sätt att få stopp på de här spelarna, eller om man inte har haft det tufft mot ett lag så kanske man hittar nycklar till. Jag tror det är lika stor chans att det liksom väger över åt andra hållet som att man ska ta någon notis av den där typen av statistik från grundserien.
Men Abis, du tror på HV71 här. 4-2, 4-3?
Jag skrev 4-3. Jag tror på HV71. Det är lite sådär ändå. 6 raka kvartsfinalförluster. Ställs mot Färjestad nu som inte är någon lätt motståndare. Rutinerad motståndare, erfaren motståndare. Så det är väl det lite grann. Rent spelmässigt och spela trupperna ser ut, så är HV min klara favorit, men jag lägger en liten där på det mentala på HV, om man nu klarar av att liksom skrämma bort det här kvartsfinalspöket som man har dragit på sig nu under rätt många år.
Jag var faktiskt den enda i Sportbladets hockeybibel som tippar HV som svenska mästare.
Och hur tänkte du där då?
Jag ville gå mot ström.
Fast alltid. Du visste inte om de andras tips när du la
det? Nej, det visste jag faktiskt inte. Nej, men jag bara kände som att det var liksom det. Alltså, det känns som att de har spelartyper som vi snackar om slutspelslag ibland. Så där. Och då tycker jag väl ändå att de har, som Albrandt har väl vaknat till liv nu lagom till.
Han var ju petad några matcher.
Ett tag, va? Och det känns som en sån där som nu vaknar han, va? Och Törnberg har det, och Önerud, och alltså det finns lite, och han den här Stenlund är jävligt spännande tycker jag, som inte gör någon.
Ja, jag är inte överens riktigt med Emil. Jag tycker att det är liksom lite så här som talar emot. Jag tycker att Tovet är ganska litet och ganska mjukt lag, om jag ska vara ärlig.
Men är Färjestad så mycket tuffare nu när Tollefsen är skadad?
Nej, det ska jag väl inte påstå, men om vi tittar mot ett guld nu då, så tycker jag kanske att Tovet känns lite mjukt kanske, men vi får väl se här nu. Men nu kvartfinal bör de i alla fall klara av och ta sig vidare. Jag tycker backsidan är lite skicklig, med lite liten och lite tunn, och lite samma med forwards. Vi får se vad Halbrandt och Tedenby och de här gubbarna får till nu under tuffa matcher i
jag får äta upp mina ord här.
Det är fascinerande med Tedenby.
Jag hade ju tippat helt fel på HV, så att du ligger nu närmare till. Jag får ju en pudel. Jag hade väl HV väldigt långt ner i tabellen, tror jag. Så att, jag har varit helt snett på HV den här säsongen.
Jag trodde nog på HV. Jag vet inte. Det finns någonting i den där klubben. Någon vinnarmentalitet djupt inpräntat. Jag vet inte om det är snöret som Johan Davidsson som sportchef där som har lagt sin aura över omklädningsrummet. Men det finns någonting i den här klubben, man kan aldrig riktigt räkna bort dem. Men ändå så är det ju 6 slutspel i rad, de åkte ut i kvarten. Så de har lite press på sig nu att slå Färjestad, de ska ju vara favoriter. Men du, det finns en statistikgrej som är oerhört häftig här. Det är Mattias Tedenby, 31 poäng, bästa poängplockare i HV71 den här säsongen.
Inte ett mål i powerplay.
Hur är det möjligt?
Ja, vi ska nästan fråga Mattias själv om det.
Och han har spelat väldigt mycket powerplay, ska vi veta också. Jag tror han är över en minut i snitt i powerplay.
Ja, det...
Men är du som har själv varit på isen, Abris, är det bara att ibland så funkar det inte i den spelformen att man känner press på sig, nu ska man leverera? Eller är det att han inte riktigt, det blir direkt passningar och skott och det kanske inte är hans grej, att han vill mer snurra in den 5-5?
Jag har ingen bra förklaring, för det är ju fullständigt, det är ju jättemärkligt som du säger att han har spelat mycket också i powerplay och inte fått med sig en enda poäng. Det går nog inte att förklara det på något sätt. Jag har ingen bra förklaring till det, för hur illa det än stämmer så ska man ju kunna få med sig ett andras eller någonting i alla fall i ett powerplay där. Så att det är ju... Nej, det får vi skicka till någon som...
Vi får fråga Mattias själv efter första matchen där om han gör ett powerplay.
Ja, eller vi ska analysera det med HVs coacher där kanske.
Precis, jag får fråga Lindbom. Jag kommer ihåg den före Färjestad-snipern Dieter Kalt.
Mm-hmm.
Det kommer ihåg honom.
Namedroppar vi lite klassiska
namn. Han hade ju en sån där säsong när han först då gjorde en jävla massa mål och sen gjorde han ingenting. Och då sa han att jag har fått spela för lite i powerplay, och då svarade Bengt Augustsson att med tanke på hur jävla mycket han har fått spela och inte gjort ett enda mål, så han spelade för mycket. Det var en liten sido.
Ja, men det är bra med lite anekdoter.
Vad
domar, eller målvaktsfrågan där, inte domare, vi ska sluta prata om domare. Vi ska fokus på sporten och hockey och sköna insatser. Målvaktsstatistiken just för HV71, intressant. Fredrik Pettersson Wenzel har 1,01 i insläppt målsnitt då. Och Linus Söderström har 1,50 i målsnitt då, just mot Färjestad. Det är ju oerhört bra statistik. Vem väljer Lindblom att ställa mot Färjestad?
Ja, det är ju en jättebra fråga där. Jag tror ju att de kommer att gå på Linus och starta med Linus där i alla fall till att börja med Linus Söderström då. Det är mitt tips.
Ja, jag vet inte, men det är ju lite kittlande i alla fall med att PV har spelat i Färjestad. Jag vet inte hur mycket det är. Jag har inte statistik på hur han har spelat just mot...
Ja, 1,01 mot Färjestad.
Mot Färjestad, ja.
De har stått två matcher vardera och jag trodde inte PV, som Pettersson Wenzel kallas för, hade så bra statistik mot Färjestad. Nu har ju HV spelat bra i samtliga matcher mot Färjestad.
Det kanske blir så att man kan spela när man har spelat upp. Och...
Ja, samt har ju Linus varit enorm senaste månaden, eller hela 2017, så det blir jättesvårt att peta honom. Men samt är Linus i ett slutspel. Jag vet inte vad som kan ske där. Killen går ju faktiskt på rookie-kontrakt i SHL och är första år sen i år med allt vad det innebär. Att det är inte så lätt att bara gå in i ett slutspel och dominera.
Nej, och det är väl mycket möjligt också att HV kommer att spela båda sina målvakter. Det ser jag inte alls som osannolikt. För det känns ju inte kanske som att de har någon sån där solklar etta där heller som kommer att stå alla matcher. Utan det kan nog bli att man kommer att skifta om lite grann redan under kvartsfinalserien är mitt tips.
HV vinner med 4-3. Abris,
ja.
Och Emil?
HV vinner med 4-2.
Härligt. Vi ska avsluta med några minuter om det som sker nästa vecka. På onsdag startar det som man i Dalarna kallar för sista slaget. Och Emil, man målar upp den här matchen som det är enormt att det hela hockeyvärlden typ är engagerad i det här och att allt står på spel. Det är som hela Sveriges BNP står på spel i den här matchen. Hur stor är den här matchen utanför Dalarna? Går du igång på den? Alltså,
jag
får du
går
igång den?
Alldeles enormt på den här matchen faktiskt. Jag kan inte förklara varför jag gör det, men så är det.
Är det din irritation mot Leksand som gör att du går igång på, eller vad är det som gör att du blir
alltså,
lite
jag
taggad?
Jag gillar ju båda de här klubbarna. Jag gillar ju som sagt lag som, alltså nu är ju Leksand mer en stor klubb på det sättet, men det är ju ändå från små bygder och jag gillar ju det här alltså fansens kärlek så att säga till de här lagen, kanske ännu mer om Leksand är ju så populärt så att säga utanför Leksand. Medan Mora då, där är väl mest folk som bor i Mora som håller på dem. Men det är ändå jäkligt kittlande. Och så just det här med historiken, att det här helt galna vändningen, eller när de vann med 6-0 då liksom, och sen det här Montpetit och allting. Det kan ju bara säga att de får stryk mot Mora. De kan ju liksom ta de här vykorten med Montpetit och bränna upp ungefär. Det är ju inte värt ett smack om de skulle få stryk mot Mora.
Nej, men man menar ju lite på att okej, det lag som vinner den här matchen kommer spela SHL för all evighet och det lag som förlorar den här matchen har inte en chans på SHL. Det är lite så som undertonen är med det sista slaget. Ja. Håller du med om det? Att det här är sista chansen att gå upp till SHL? Vi har ett nytt TV-avtal. Det har säkert inte någon missat att det tickar in ett nytt TV-avtal. Om ett år, det vill säga från säsongen 18-19, så får SHL-klubbarna jättemycket pengar att spendera på spelare, jumbotron, kanslipersonal, Instagram-experter och så vidare. Skillnaden mellan SHL och Hockeyallsvenskan kommer bli stor.
Säg så här, jag är med på att jag tror att det kommer bli typ omöjligt eftersom det kommer bli så enorma skillnader, men jag tror inte SHL ger sig riktigt innan de har fått upp rätt lag så att säga. Leksand är ju ett lag de vill, så jag tror ju på sikt att, jag vet inte hur de ska lyckas, men på något sätt kommer de skruva åt så att de får rätt lag, och den dagen alla rätta lag är där, så då kan det nog...
Jag är ju inne på att Mora vinner, att den här kraften som finns i att man har allt att vinna när man kommer underifrån. Mm. Att man inte behöver vara nervös en enda sekund ute på isen. Mm. Och att läxingarna som har så mycket att förlora, de kan kolla, snegla upp från isen i Tegera Arena och kolla upp på kansliet och veta om att oj, förlorar de här matcherna så är det 3-4 personer på kansliet som blir arbetslösa och får svårt att sätta mat på bordet hemma. Det är oerhört tufft att spela hockey under sådana premisser.
Ja, nej, men absolut, det är så. Jag tänkte,
men du tror att Leksand vinner ändå?
Jag tror att Leksand vinner ändå. Jag tror någonstans kände att de har ett bättre lag, och jag tror att de kommer hantera det på ett bra sätt. Jag tror också att det är en fördel för Leksand att Mora har ändå vila ganska länge nu inför. Jag tror även att Mora börjar tänka lite mera på vad det kan innebära att de här matcherna, vad det betyder och vad det innebär. Och det tror jag liksom kan sätta lite funderingar i huvudet även på Mora faktiskt. Jag tror det nästan har varit en fördel för dem om de bara hade fått rulla på med matcher.
Och möta Rögle istället. Alltså det vill säga, det har inte blivit den här fokusen på sista slaget.
Ja, men jag tror nog också
media
att de
pumpar på, ja. Vi pumpar på. Ja. Det blir en huvudnyhet när man bara får veta hur många biljetter som släpps till till vardera supportergruppering. Det är smått bisarrt hur Hockeysverige kommer snegla på den här kampen.
Det är intressant, jag tänkte komma till det. Mats Wennerholm, vår kollega, han listade ju lagen som berör mest i Hockeysverige. Mm. Och vet ni vad man hade som etta?
Leksand.
Nu spoilar du, som jag är som plusredaktör, jag vet, låter ju när du spoilar.
Du skulle ju börja från plats 14 så kunde vi gått uppåt här.
Ja, men alltså det intressanta var att han har ju Leksand där. Jag har inte tänkt på Leksand så, absolut ett lag som
men
berör.
Men vilket lag tycker du berör
ja,
mest?
Ja, men för mig är det Djurgården eller Färjestad liksom. Det är nummer ett för mig. Det är de två lagen som jag tycker berör mest.
Mm. Jag skulle nog säga Djurgården, men det är nog mer, alltså jag vet inte nu.
Vilket lag säljer bäst på plus då? Och vi kan alltså berätta lite, ni som kanske inte fattar. Emil Karlsson Lagnelius är alltså då plusredaktör för Sporten, det vill säga han låser in texter som han vet finns en stor betalningsvilja hos er tittare och läsare för, och då har han väldigt bra koll på och kontroll på vilka lag som säljer mest, så kan vi väl säga. Det låter lite elakt, men det är ju faktiskt så det är.
Du avslöjar mina affärs...
Nej, men du har väl ändå bra syn på vad berör, vad intresserar och engagerar Hockeysverige?
Ja, nej, men det är väl ingen Leksand givetvis. Sen när vår kära kollega här Abrahamsson gjorde sån här inför, alltså analys av alla lag som han har gjort för andra säsongen i rad, då sålde ju HV bäst, och HV låg väldigt bra för oss. Där finns ett genuint bra hockeyintresse, och ja, så HV, och då vill vi ju givetvis...
Men Mora då? Berör Mora då?
Mora berör de som verkligen håller på Mora.
Ja.
Ja, Mora men alla såna här smålag, alltså typ Västervik och såna här är ju, och Bickaskoga för den delen, och det finns ju Tingsryd, alltså de... Man ska ju veta det att i myllan i Hockeysverige så håller ju folk väldigt hårt på sina lag och blir väldigt glada när vi skriver om dem.
Så om ni har undrat varför det är så många Leksandsmärken på plusinlåsta artiklar så har ni fått ett svar nu i alla fall.
Ja, men sen var det väl jag ska inte avslöja alla affärshemligheter, men ja, nej, men Leksand är populära, så är det. Men det, de berör ju jag vill nog ge, jag sa Djurgården där, men det är ju lite det här att storstad, småstad, men om vi tar Leksand så är ju hela den bygden andas ju bara Leksand Hockey, och sen så har de så extremt många fans ute i Sverige också, så att de är ju liksom, och så finns det ju de som stör sig på dem givetvis också efter gatstenar och allting, så att det finns något där. Jag ska inte säga att vänner om var helt fel ut.
Nej, Abris tror ju på Leksand, jag tror på Mora. Vilket lag av de här Dalametropolerna tror du spelar i SHL nästa säsong?
Nu har vi ju redan spoilat en massa plus inlåst material här, så då kan vi fortsätta då, eftersom vi har en vi har ju en enkät här ute hur det går i den här matchen, och där har jag lite kaxigt sagt 4-1 i matchen till Leksand.
Okay.
Vilket låter helt koko att jag gör detta där, eftersom jag nu har sett Mora hela säsongen och är så jävla
krossat ditt favoritlag.
De är så fantastiskt bra, och Jakob Nilsson är ju, ja, han är makalöst bra, och så har de ju plockat in nu Bailey som är, alltså det känns ju som att de har alla komponenter. De har en riktig sån här sjörövare i Aliardi och klok kapten i Beimo och bra målvakt i Engstrand, och de har alla pusselbitar så. Men vi får inte glömma AIK Karlskrona. Det är det lite jag grundade på. AIK som var totalt överlägsna i Hockeyallsvenskan och möter då Karlskrona som, jag vet inte, de var ju hur usla som helst. Och hur gick det?
Mm. 4-1 matcher till. Men det var väldigt jämnt de två första matcherna. Det var inte så här en jätte sudden death och så vidare. Jo. Så hade AIK haft lite mer stolpe in, så kanske det blivit 4-3 den här matchen också.
Men jag, som sagt,
Perra och jag har ju kommit Honke, va? Var det inte så?
Jo, men jag tror ändå Perra har varit med i gamet också. Jag tror att han kan liksom, du snackar om det här med att man har en massa tyngd på axlarna och sånt där. Jag tror att han har ett ledarskap som smittar av sig, just det här med liksom att han kan få spela någon, kanske slappna av i ett sånt läge. Jag hoppas det.
Eller jag håller med. Han har en bakgrund som jobbar på räddningstjänsten i Karlstad, och han har nog sett många saker i sitt arbetsliv som gör att han kanske inte tar så oerhört hårt på en vinst eller förlust. Nej. Då kan man förmedla den känslan nedåt, så får ju spelarna också lite perspektiv.
Det enda negativa med den här, det är ju att jag väldigt gärna skulle vilja se Leksand och Mora i samma serie.
Hockeyallsvenskan eller SHL?
Ja, alltså de har väl, ja, jag vet inte, ja, det är väl, det känns väl som att eftersom jag vurmar för Hockeyallsvenskan så vill jag ha dem där, men det känns väl som att SHL är väl kanske.
Och vad blir effekten då, Abis? Vi ska bara avrunda här, men vad blir effekten om Leksand och Rögle stannar kvar i SHL? Har SHL blivit en stängd liga då?
Det kan vi ju aldrig hävda att det har blivit så länge det finns en möjlighet att spelas upp. Men det vi kan konstatera är att det kommer att bli svårare och svårare för varje år. Det tror jag vi kan vara överens om. Så att klart, klarar man inte av det i år, så blir det ju ännu svårare att göra det nästa år. Och det blir ännu svårare att göra det 2 år senare. Så att klara Leksand och Rögle det här, så blir dörren ytterligare lite mera stängd. Men vi kan ju aldrig hävda så länge det finns ett playoff-system och så finns det ju alltid en möjlighet, men den möjligheten kommer att krympa.
Men man gör ju den här matchserien då, som det är nu. Kvalserien är ju ett slopat begrepp, i alla fall när man ska upp till SHL. Man gör ju det för att det ska vara sportslig rättvisa och att det bästa laget på pappret, typ, ska vinna. Men man ska veta i år att Leksand har gjort ett av de sämre säsongerna som nykomling i elitserien SHL än många andra lag. De har sämst plus minus när jag länder målet på 17 år i högsta serien. Så att, och därför jag menar om att inte Mora klarar att slå bort Leksand, Mora som är klart bästa laget. Om inte de gör det, så undrar jag hur det sker i framtiden. Ja,
men det jag är inne lite på, just det här med att jag tror att det var en rejäl käftsmäll när man såg som AIK då hade de här allsvenska lagen sett AIK flyga iväg och vinna, och så har de i stort sett chanslösa då mot Karlskrona. Och jag tror att det blir ju en fara, hur mycket vågar man chansa? Titta Västerås som totalspände bågen.
Mm.
Vart är Västerås idag? De var tvungna, liksom, det var ju nära Konken.
Ja, de måste ju kvala sig kvar i näst högsta serien nu.
Jag vet inte, nu har väl Mora kört på lite 8 månaders kontrakt och sånt där.
Jag tror hälften av alla allsvenska klubbar gör så.
Exakt, men jag kan ändå gissa att Bailey spelar väl inte för en kaffe och muffins. Så att jag är inte insikt i Moras ekonomi, men jag vet att de har haft dålig ekonomi tidigare, och det är möjligt att de gör en mini i Västerås nu och bara känner att det här är sista chansen. Nu får det bära eller brista, så får vi se.
Men nu har ändå Mora fått, de har ändå lyckats med sin satsning. De fick 2 hemmamatcher med bra publik mot Karlskoga. De kommer få 2 matcher mot Leksand där de kan ta, jag såg biljettpriserna för sitt plats låg på 329 kronor. Det vill säga att det blir ett rejält tillskott.
Så är det.
De intäkterna kan ju då rädda Moras säsong i alla fall. Men det blir tuffare när du spänner bågen.
Mm.
Och sen hamnar du som Oskarshamn. Ja. Då är det jobbigt. Alltså du har inga matcher efter en grundserie om 52 omgångar. Nej. Då är det tufft.
Ja.
Du gjorde en fantastisk insats i din podddebut här i vår hockeystudiopodd. Vi har gjort en liten nystart efter nyåret här. Så att du så är hjärtligt välkommen tillbaka.
Jag får fler chanser alltså. Ja, men det känns bra.
Och Abris, du ska ut och jobba nu. Hur ser din helg ut?
Min helg ser ut som så att det blir Göteborg fredag, Linköping lördag och Gävle måndag. Söndag ska jag vara lite ledig.
Vad blir din drömrubrik då?
Oj.
Oj, vi har världens längsta match i Skandinavium, är det så?
Ja, det är väl alltså, första kvartsfinalen är väl kanske inte så, här, så att det är läge för att det blir och sådana här drömrubriker så. Det är väl mer att de känner lite grann på varandra, så det är svårt där. Men jag vill gärna att det tänder till direkt i de där, båda de där matcherna. Framförallt Frölunda-Skellefteå, att vi får en häftig första match i Skandinavium och att publiken sluter upp där. Det har varit lite si och så med biljettförsäljningen, men de hoppas i alla fall på 9-10 000 där. Så att jag hoppas på en häftig inledande match där.
Tack så mycket. Jättekul att ni kunde vara med och bidra i den här podden.
Tack själv.
Tack.